Du lyssnar på UFO Sverige. Första gången jag höll den i handen var vid lunchtid den 8 mars 2024. Den fanns i 2 exemplar i hyllan. Känslan var att den fortfarande var lite varm från tryckpressarna. Det är inte varje dag det händer, men nu hade jag 765 gram fyllig UFO-bok i min ägo. Och inte nog med det var årets dittills soligaste dag och jag försökte dra mig till minnes de dagar i mina unga år då nyfikenheten och fascinationen över en dylik bok var mig överväldigande. Idag talar vi om ett nytt praktverk, Närkontakterna som skakat världen, med författaren Claes Svahn. Min röst känner ni igen och jag heter Tobias Lindgren. Idag har jag den stora äran att återigen välkomna Claes Svahn, författaren till podden som vi numera kort och gott kallar för UFO Sverige.
Tack så mycket Tobias, kul att vara med igen.
Ni som troget lyssnar på oss ska veta att ni är allt för den här podden. Ni ska känna er varmt välkomna. Men först Claes måste vi beta av titeln på den här boken, Närkontakterna som skakat världen.
Ja, det var ju en diskussion mellan mig och förlaget givetvis. Dels handlar det väldigt mycket om närkontakter. Och man kan väl lugnt säga att de närkontakterna som har inträffat i USA mellan piloter och märkliga fenomen på himlen har skakat världen. Och väldigt mycket i boken kommer också att rikta in sig på det som har hänt och händer i USA. Men väldigt mycket också det som händer i Sverige. Så det är många närkontakter i både Sverige och i USA som jag berättar om.
Har du funderat ut något säljande intro till den här boken? Hur lyder alltså den bästa pitchen?
Ja, det är en bra fråga. Man kan väl säga att det jag försöker då är att visa att UFO-fenomenen inte är så enkla att förklara. Att det är fysiska fenomen. Så att boken är egentligen ett försvarstal för alla vittnen som har sett konstiga saker och som jag tycker man ska ta på allvar, och att dessa fenomen då är på riktigt och inte någonting som händer i människors skallar. Det händer det också, men det är inte det boken handlar om. Så att ja, en bok om fysiska fenomen som vi inte förstår oss på och ännu så länge inte har svaret på.
Jag tänker mig att du har klämt en och annan UFO-bok genom din karriär här. Hur skulle du vilja karaktärisera den genomsnittliga författaren av en UFO-bok? Eller kanske deras alster?
Ja, man skulle väl kunna säga att väldigt många, inte minst i Sverige, har skrivit UFO-böcker utan att egentligen undersöka några UFO-fall. Utan man har ägnat sig väldigt mycket åt att skriva av vad andra har gjort, och i bästa fall har man kanske talat med vittnen och återge vad de säger. Så att om man säger så, Staffan Stigsjös och Boris Ljungqvist, Anda till exempel, har det varit mycket som man själva har läst bara och sen återgett. Gösta Rehn gjorde ju egna försök att göra undersökningar, men det mesta han skrev om var också sånt som man bara hade läst om och återgav. Och alla de här personerna drevs av sina egna idéer kring fenomenen. Man ville berätta att det var utomjordiska besökare, det ville även Gösta Rehn, även om man då betecknas ofta av oss som den första, kan man säga, vetenskapsinriktade ufologen. Så jag försöker att vara en person som vet vad han talar om, tänker jag. Någon som har gått ut och mött de här vittnena och vänt på stenarna och försökt hitta förklaringar också. Har jag misslyckats så har det blivit ett UFO-fall.
Men de här författarna du nämner här, de har ju gjort ett väldigt stort intryck på många av de tidiga ufologerna.
Ja, mig med. De fick ju mig intresserad av de här fenomenen. Ja, i alla fall just Darien kan jag säga. Inte kanske Boris Ljungqvist. Men även Staffan Stigsjö tyckte jag ju var fascinerande att läsa som tonåring. Nu känner jag ju det att det
men visst måste det ha varit spännande när de kom ut med en ny bok.
Det var jättespännande och jag önskar mig alltid deras böcker i julklapp eller när jag fyllde år till att börja med. Sen köpte jag dem själv med tiden, men det var ju en högtidsstund.
Du blev alltid besviken.
Nej, jag blev inte besviken. Jag tyckte att det var en högtidsstund att läsa dem. Sen blev jag lite sur på att de faktiskt inte gick till botten med det de skrev om. Men jag blev nyfiken och det gjorde att jag själv ville undersöka saker. Det var kanske så att det var en liten spark i baken på mig själv att se att det kan jag göra bättre.
Och det är där du tycker att du står ut ifrån den här mängden?
Ja, tyvärr. Jag gör ju det. Jag skriver ju sådana böcker som jag tycker att alla borde skriva, som visar olika sidor av de här fenomenen och som också berättar om när jag kommer fram till vad det är för någonting. Och inte bara försöker att odla mystik, utan att när det är berättigat visa på det mystiska och det väldigt, väldigt konstiga med de här fenomenen. För det är ju så, de är ju det.
Du tänker att de andra hade lite mer av underhållningen i sina alster?
Framförallt hade de ju en agenda. De ville bevisa för folk det de trodde på. Och det är den kritik som jag får ifrån de som inte gillar mig särskilt mycket. Det är ju att jag inte driver en tes. Jag vill ju inte skriva mina läsare på näsan, utan jag vill lägga fram allt som jag har kunnat komma fram till. Och sen får läsarna faktiskt bilda sin egen uppfattning om var de tror att de här fenomenen kommer ifrån eller har för ursprung.
Hur tror du den här boken skulle kunna stå sig i ett internationellt perspektiv, om det nu skulle översättas?
Problemet är ju att Sverige är ett litet land och är kanske inte superintressant för väldigt många där ute. Men rent generellt så är det ju en bok som skulle stå sig väldigt bra i ett internationellt perspektiv. Vi kollar på faktiskt att göra en översättning av den här boken och min förra UFO-bok och ska göra någon typ av sammanslagning av de bästa delarna och publicera för en internationell publik någon gång, kanske i slutet på det här året.
Hur ser processen ut då från den första idén till att en svensk UFO-bok på dryga 3/4 kilo finns för oss andra UFO-intresserade att köpa?
Nej, men det är ju en process, verkligen. Det tar ju en stund att skriva en bok. I det här fallet tog det nästan ett år. Och då sitter jag ju inte och skriver ett år, utan då har jag mycket annat att göra också. Processen är ju det att man en dag känner att nu är det dags och letar rätt på bra fall. Sätter mig och skriver, tittar på, håller det här, vill jag veta mer, ringer och gör nya intervjuer när jag känner att de inte riktigt håller. Och när jag känner att någonting är superintressant så försöker jag hitta flera vittnen. Till exempel ett sånt fall hade jag då när jag letade fram i mina pärmar en händelse från Murjek i norra Sverige. Och i samband med det så var Fred Andersson, som jag jobbat ihop med i UFO-mysteriet med Felix Herngren-produktionen. Då var han ute på stan och skulle göra olika typer av intervjuer. Och då springer han på en man då som på en bokaffär som berättar att han minsann har varit med om något väldigt konstigt. Och han skickar informationen vidare till mig. Och då visar det sig att i exakt det fallet håller jag på med precis då. Och leta vittnen till. Och så fick jag ännu ett vittne till det fallet. Så det var ju slumpens skörda verkligen. Så jag försöker ju att vara tydlig med vad jag arbetar med och därmed få reaktioner från folk när jag skriver i min blogg till exempel om vilka kapitel jag jobbar med just då, så kan jag ju få in information från intresserade. Och till slut så är man ju färdig med någonting som ser ut som någon bok och då skickar man ju det till förlaget och till min redaktör Andreas Nyberg på Semik i det här fallet. Och så går han igenom det och kikar på det, och i det här fallet så bantar vi boken med ett antal kapitel så det försvann en del längs vägens gång för att den hade blivit alldeles för tjock annars.
Ja, min fråga här är, hur fritt har du egentligen att skriva det här? Har förlaget några idéer och önskemål? Jag tänker att någonstans i de här kulisserna måste det befinnas någon typ av ekonomi också i det hela. Att du får något för de tusentals timmarna du lägger ner och även förlaget.
Så är det ju, och de har ju synpunkter självklart på omslag, på titel och på innehåll. Men jag har väldigt fritt, ingen som ber mig att skriva om speciella saker. Och när det är omslaget då, så försåg jag dem med bilder. Och det var även min idé då, till att titta på den här rubriken. Och även att ta samma färger som på den förra UFO-boken. Så man skulle liksom se att de här på något vis hänger ihop också.
Ja, den är flående lik.
Ja, det ska ju verkligen vara så också. De ska vara lika, för de är liksom en fortsättning på den första. Sen kommer ju med min redaktör med frågor och sånt. Och det här begriper jag inte, eller det vill jag veta mer om. Och då är det ju bara att ge sig på och ordna det. Och så kapar vi som sagt bort då ett antal kapitel, för att den hade blivit lite för omfattande annars. Ska se vad det var som utgick egentligen här. Det var lite svenska fall, ett från Braås, ett från Stömne. Kapitel om svenska UFO-bilder plockade vi bort. Plockade bort ett kapitel om Lars Törn. Ja, så att de försvann ju till exempel.
Men blir det inte en liten sorgeprocess när du får kapa ett ben eller en arm ur någon?
Jo då, det är det ju. Men jag är ganska lätt redaktörad. Liksom. Jag är van vid att genom mitt arbete på Dagens Nyheter
Det ingår i processen.
Ja, men på DN satt man ju och skrev och fanns alltid en redaktör som kunde ha synpunkter och ville kanske ta bort saker eller ändra saker. Så att jag är stryktålig, om jag säger så.
Men det förstör inte andemeningen på något sätt?
Jag såg ju till då så att jag inte skulle göra det, utan de här vi tog bort var liksom ett helt sjok som hängde ihop egentligen.
Men det är ju ändå en röd tråd genom boken, känner jag. Du har blivit mycket mer personlig i den här boken än i de tidigare böckerna.
Jag var rätt personlig i förra UFO-boken också, för det inledde jag varje kapitel med att berätta min egen, vad jag gjorde just då och precis vad som hände i mitt liv när det här fallet utspelade sig. Och det fortsätter jag ju lite på, tycker jag, här då. Jag försöker att vara personlig och jag försöker också att hålla en röd tråd. Men det är ju så, när jag skriver böcker har jag väldigt dåligt självförtroende. Jag tycker att mina böcker är oläsbara i grunden och jag ser aldrig någon röd tråd i dem. Men jag har fått väldigt, väldigt mycket positiv kritik faktiskt för den här boken och det gläder mig ju givetvis. Men jag är alltid lika förvånad att folk faktiskt tycker att det går att läsa och att det blir bra.
Ja, men det är ju trevligt att höra.
Ja, det är det.
Men du inleder ju boken här med någon sorts historik och då undrar jag, när det inte längre finns något behov av förklaring till vad UFO är och vad du håller på med.
Man tänker att nu har alla läst och nu är det dags att hoppa över och komma rakt på cut to the chase, liksom rakt in i biljakten. Jag skrev ju det här inledande kapitlet sist och använde faktiskt en del då från min förra bok där och skrev till och ändrade. Därför jag kände det att det finns alltid nya läsare. Man kan inte räkna med att de som läste min förra bok är de som läser nästa bok också. Och om de gjorde det så har de flesta kanske glömt till och med detta. Så att jag kände det att det behövs en historik för att komma in i detta. I och med att boken är liksom en rapsodi över fall över ganska många år, va? Så var det berättigat med att ha den här i början.
Men du tror inte att det hade funkat med andra exempel som inte är så kända?
Ja, det hade det kanske gjort då, men återigen, jag tror ändå att väldigt många är nya läsare. Jag tror att väldigt många av de gamla läsarna också kanske har glömt det hela. Och man får ta varje bok som en ny läsupplevelse helt enkelt. Och jag tänker mig själv när jag läser andra böcker också, att det är nog så att man inte alltid minns exakt vad författaren skrev i sin förra bok. Men visst, det tål att tänka på till nästa bok.
Jag tänker på det du sa en gång, att den som är UFO-intresserad inte ska läsa UFO-böcker.
Ja, inte enbart läsa UFO-böcker. Man tycker man ska läsa UFO-böcker, men man ska absolut inte enbart läsa UFO-böcker. Och själv läser jag kanske 80-85% andra böcker än UFO-böcker. Och det ska jag nog rekommendera alla att göra. För att vidga sin världsbild och lära sig om hur världen fungerar. Läsa om astronomi och fysik och kvantfysik och historia och allt detta som...
Det är som jag brukar säga när jag håller små föredrag, att man ska läsa alla ämnen i skolan för att bli en bra ufolog.
Ja, precis. Bra summerat. Och läser du bara ufoböcker då får du bara förstärkt din egna förutfattade meningar i bästa fall. Och du lär dig inte så mycket nytt egentligen, för böckerna som ges ut innehåller mest massa olösta mysterier. Du får inte veta vad som har hänt och du får inga svar, utan du får bara nya gåtor.
Ja, om vi ska väl göra ett nedslag i den här boken, och jag tänkte Barney och Betty Hill skriver dem.
Mm.
Vad är det som gör deras berättelse aktuell ända in i våra dagar?
Ja, det är ju att det var en närkontakt 1961, de här två gifta paret. Och under hypnosen berättar att de säger att de blev ombordtagna på ett flygande tefat. Och just kontakten med utomjordingar, som ju folk tolkar detta som, är ju fortfarande en viktig del av ufologin. Och de var ju först, även om det fanns självklart tidigare fall, de första kända närkontakt och ombordtagningsfallet. Så det gör att det fortfarande är aktuellt. Och sen ser jag aktuellt då så tillvida att jag berättar om andra delar av framförallt Betty Hills historia. Eftersom jag har träffat Betty och pratade med henne i hennes hem i USA en gång i tiden, så ger ju en annan bild av det hela. Vilket jag tycker känns viktigt att göra, för att de flesta böcker som tar upp Barney och Betty Hill-fallet, de ger egentligen bara mysteriebilden. Jag försöker fördjupa den och visa att det finns andra sidor i det här fallet som är väldigt viktiga att ta hänsyn till.
Det är väl lite så som att de som skickar in rapporter till UFO Sverige vill bara berätta själva händelsen och ingenting före och ingenting efter.
Nej, men så är det ju. Man vill ringa in det hela för att göra det enkelt. Men det finns ju inga enkla UFO-fall. Vi som håller på med UFO några år, vi vet ju det, att ju mer du grottar i en händelse, desto mer komplicerad blir den och desto svårare blir det att bara se en enda enkel förklaring på den. De som vill se de enkla förklaringarna, de har inte jobbat hårt nog, helt enkelt. De har bara skrapat på ytan.
När är det första gången du skriver om fall från andra länder? I bokform tänker jag på
det. Ja, det är väldigt sällan jag har gjort det. Jag har ju skrivit om händelser i Ryssland tidigare i en tidig UFO-bok som var en antologi mera som jag var en del av. Jag har nämnt Barney och Betty Hill-fallet i en annan bok. Men inte på djupet på det sätt som man gör i den här boken. Jag skriver väldigt lite om fall som jag själv inte har förstahandskännedom om. Jag försöker verkligen undvika det. Gör jag det så är det för att jag ska liksom på något sätt ta fasta på dem i ett sammanhang då med andra fall. Så därför hittar ni väldigt få utländska fall i mina böcker.
Men man kan väl undersöka om saker så att man får förstahandskällor med
det? Det kan man, men nu händer det så mycket i Sverige och har gjort det genom åren så att jag har ju fokuserat mest på svenska fall, även om jag då också har tagit upp i boken då, jag menar, en del fall i Storbritannien till exempel. Och så, som jag har kunnat intervjua vittnen, fått en del förstahandskunskap om tack vare det. Jag inte bara läst dem i andra böcker.
Ja, du har ju varit där ett antal gånger.
Kan man lugnt säga.
Du återkommer också till gläntan i skogen där Gösta Karlsson gjorde sin observation 1946. Vad skiljer den här berättelsen idag från när du skrev boken Mötet i gläntan för nästan 30 år sedan?
Ja, den har ju verkligen vuxit och förändrats genom åren. Det har blivit allt mera bitar som tyder på att det här, när händelsen, den har inte så stabil grund att stå på. Så i det här kapitlet så får läsarna en fördjupad kännedom om Gösta Karlsson och det som han var med om. Det, jag ska inte avslöja allting för er som vill läsa den, men det kommer fram nya saker helt enkelt. Och en del av det som står i det kapitlet, det skrev jag i en lokal hembygdsbok i Ängelholm för några år sedan, för första gången. Och har nu inkorporerat i hela Gösta Karlsson-historien och även då sånt som jag har fått fram så sent som förra året. Så att jag tror att de som nu återigen tar del av min berättelse, kanske har läst min bok då, Möter i gläntan, får en annan syn på Gösta Karlssons upplevelse.
Men det är fortfarande Sveriges mest kända UFO-fall.
Ja, det ser jag till att det blir om inte annat genom att jag skriver om det hela tiden. Men det är det, det får man nog säga. Genom att det står ett monument i en glänta i Sibirienskogen i utkanten av Ängelholm som man kan besöka och som väldigt, väldigt många har besökt genom åren och som alltid skrivs om varje år. När Rögle Hockey går mot en ny säsong och det ska skrivas om Rögles historia och att Gösta Karlsson var den man som såg till att Rögle Hockey blev ett hockeylag i elitserien och inte bara ett i Division 3.
Ett kapitel i boken heter Sjöarnas mystik. Vad är sjöarnas mystik? Hur har det kommit att bli en del av ufologin?
Ja, för mig så började ju sjöarnas mystik med spökraketerna 1946. Då ett stort antal föremål störtade i sjöar runt om i Sverige. Och den militären letade och hittade ingenting. Utan i bästa fall gropar i botten. Eller också stenar och näckrosor uppkastade på stranden. Och mängder av vittnen då som hade sett de här föremålen störta. Det slutar ju inte 1946, utan det har ju fortsatt in i våra dagar. Och jag har försökt då att måla en bild av observationer kring sjöar där man har sett märkliga föremål som antingen har landat och sjunkit eller störtat eller bara flugit över på ett sätt som visar att de har använt sjön som någon typ av fokus för sin flygning helt enkelt. Det finns någonting med de svenska sjöarna och de norska sjöarna som vi inte hittar utomlands faktiskt, inte i Danmark och inte alls i Finland på det sättet och knappast i andra länder. Som gör att jag vill lyfta fram det här som en del av UFO-mysteriet som känns viktigt och relevant.
Om du tror att det är någonting med sjöarna som är lite mer än bara möjligheten till observationer som gör det enklare att observera för att sjöarna är öppna platser och att folk bor där och vistas där?
Ja, det är ju en del som jag också diskuterar givetvis. Att det är klart att det är där folk lätt kan se när det händer saker för att det är ju bra utsikt över en sjö. Men som du antyder, jag tror att det finns någonting mer i detta. Att det inte bara är så att störta föremål runt om i landet i skogar och på ängar och åkrar också. För det ser vi inte. Vi får inte in sådana rapporter. Vi borde ha hittat de här föremålen i så fall. Då borde ha upptäckt gropar i marken eller vad som helst. Då. Det har vi inte gjort. Utan de är kopplade till sjöarna. Och det är en mystisk aspekt av UFO-fenomenen.
Jag brukar ju säga att den här podden siktar på att vara folkbildande, men att det inte skadar eller gör någonting om den också är underhållande. Vad säger du? Vem är den ideala läsaren av den här boken? Den som vill bli underhållen eller den som kanske kan ta det här några steg upp i den akademiska världen?
Jag tänker att det ska vara en underhållande bok för den breda allmänheten. Men jag tror också att liksom när jag upptäckte UFO-böcker och när jag var sådär 10, 12, 13 år, så tror jag att personer som faktiskt då siktar på att bli, utan att veta om det kanske då, längre fram i livet, akademiker, kommer att bära med sig den här boken och de fenomen som finns där och tänka att det här är någonting som jag kanske ska ägna mig åt och undersöka på akademisk nivå någon gång i framtiden. Att man får med sig ett stycke svensk UFO-historia som får folk att tänka efter sen när de växer upp och när de får möjlighet till egen forskning. Och då blir den ju betydelsefull. Däremot kanske en akademiker inte skulle kunna ägna sig åt UFO-forskning genom att läsa min bok. Men det är nog nyttigt för alla att göra det. Även akademiker. Att öppna ögonen lite för med fenomenkomplexet som jag tror att många borde kunna undersöka på ett bättre sätt.
Du tänker att de som sitter idag eller de tidigare här har varit låsta på något sätt. De har blivit matade med att inte vara öppna för de här frågorna.
Jag tror att de tidigare böckerna har låst forskarvärlden väldigt mycket kring den utomjordiska hypotesen och därmed skrämt bort dem och därmed gjort den väldigt svår kanske till och med att undersöka för dem. Det jag presenterar i den här boken och även i förra boken egentligen är ju en palett av fenomen som går att undersöka även akademiskt. Utan att man behöver skriva folk på näsan om att man redan på förhand vet vad de här fenomenen är. Det här är en gåta som lämpar sig för akademisk forskning, vill jag mena.
Du tänker inte att de här unga studenterna då blir matade med att det här är ett ämne som vi ska akta oss för? Det behöver ni inte ta i beaktande. Nu kör vi med den riktiga vetenskap.
Jag tror att det har förändrats detta också nu. Jag satt ju ett möte bara för ett par veckor sedan då i Norrköping med Linköpings universitet. De startade en UFO-kurs nästa vår. Och de är ju väldigt öppna. Och vill ju att folk ska undersöka det här och akademiker ska undersöka de här fenomenen. Så att det är en ny generation också som har kommit in i UFO-branschen som har lärt sig mycket genom att följa UFO-Sverige, genom att se vad vi sysslar med och våra undersökningar och förstår att det går att närma sig UFO-gåtan på ett seriöst sätt och ett neutralt sätt utan att behöva blanda in redan på förhand klara hypoteser som anses självklara, utan jag tror att det finns den här generationen nu som kanske också kan få en knuff genom att läsa min bok och därmed ta steget in i själva forskarvärlden också.
Och det är inte då uppdelat så att det är naturvetare på ena sidan och humanister på andra?
Det är ju väldigt många humanister som kommer till vårt arkiv då i Norrköping AFU. Många religionsvetare och liknande då som undersöker UFO-fenomenen utifrån en upplevelsesynpunkt och väldigt få naturvetare som tittar på det här ur ett fysiskt perspektiv. Och det tror jag att man kanske kan locka några till att göra genom att läsa min bok. För det är mycket som är fysiskt i den.
Du skriver mycket om försvaret i den här boken. Vad säger du om att intresset därifrån har legat i en annan riktning än vad vi som ufologer kanske har önskat ibland? Jag tänker på att de blir nöjda när de får veta att det inte är ett hot, oavsett om de inte har fått en riktig förklaring eller att de vet vad det handlar om.
Ja, jag har tagit väldigt många militära observationer i boken. Allt ifrån radarobservationer till piloter och till personer på marken som har sett mycket, mycket märkliga saker under sin tjänstgöring, antingen värnplikt eller att de har varit stammanställda. Jag tycker ju att det är fel att UFO-fenomenet har blivit en fråga för Pentagon och för svenska försvaret till exempel. Det ska vara riktiga forskare, akademiska forskare som ägnar sig åt detta som kan presentera sina resultat också öppet för allmänheten. Men som också inte bara tittar på detta som ett hot som du säger. För militären räcker det ofta med att avfärda fenomenen som ett hot. Om det inte är ett hot får det vara hur konstigt som helst. Och det kan flyga hur mycket konstiga saker som helst över Sverige så länge det inte hotar oss då. Jag tycker det är ett märkligt sätt att se på det, för har vi konstaterat, och det kan vi göra genom några radarrapporter som faktiskt finns inom svensk militär, att det förekommer sådana här överflygningar som vi inte har en aning om, så är det ju värt att titta på detta ur ett mycket bredare perspektiv än bara som att det skulle vara ryssar eller kineser som flyger över oss. Och det tror jag inte att man gör idag. Det kan man ju bara hoppas på att man kommer att göra.
Ja, du var inne på det här. Hur mycket har den här uppfinningen som gav oss mikrovågsundningen gjort för ufologin, alltså radarn?
Ja, just det. Ja, det är en kul jämförelse. Absolut. Den har gjort, jag tycker själv om mikrovågsugnen och använder den ofta. Radarn är ju ett fantastiskt hjälpmedel. Jag har många sådana fall med i boken, både från Sverige och från andra länder. Den har ju betytt oerhört mycket. Där kan man ju se saker som vi inte kan se från marken. Det kan ju flyga föremål på väldigt hög höjd som svensk militär inte har koll på annars om man inte ser dem på radar. Och för oss inom ufologin så betyder det att man ofta har flera vittnen. Man har alltså ett ögonvittne och man har en radarobservatör som har sett samma sak. Och det är bra. Det stärker ju ofta tron på att det händer på riktigt. Kunskapen om att det här inte bara är någonting som man ser fel utan något som är på riktigt.
Det måste ju vara något fysiskt om radarn ska ta upp det.
Det måste det vara. Det finns ju radaränglar och inversioner och atmosfäriska fenomen. Men i många de fall jag tar upp i boken vill jag nog påstå att inget av dem faller inom de kategorierna. Utan det är det fysiska föremål som har flugit över och som har observerats.
Det är mycket media för dig nu, inte minst det slagkraftiga tv-mediet. Tänker naturligtvis på tv-serien här som precis har startat, UFO-mysteriet med Felix Herngren. Men också ett antal poddar. Det är väldigt mycket poddar och radio för dig nu, va?
Mm, det är det.
Både högt och lågt. Är det ens möjligt att hinna med allt som du gör?
Det är ju väldigt få som lägger ner så mycket tid på det som jag gör. Och det säger jag inte för att skryta, utan jag ägnar ju nästan 7-8 timmar om dagen. Varje dag i princip. Åt UFO Sverige, åt AFU, åt UFO-fenomenen. Det är svårt att hinna med ibland faktiskt. Jag har fått göra ett schema i telefonen och jag gick i pension då i september från Dagens Nyheter. Och jag har aldrig haft ett schema i telefonen tidigare. Nu är det så många som vill prata med mig, så många som jag vill prata med och så mycket som händer i mitt liv så att jag är tvungen att göra dagarna lite mer strukturerade. Det är nästan ibland inte helt möjligt, men jag försöker göra det möjligt. Och hittills så lyckas det, tror jag.
Ja, det blir bra också, det tycker jag. Absolut.
Mm, tack för det, tack.
Ja, men innan här vi stänger kiosken, vill du säga några avslutande ord?
Ja, men så intresset är ju enormt. Jag menar, jag var ju i Vallentuna på Vallentuna kulturhus för några veckor sedan och invigde då en UFO-utställning som pågår där till och med den 21 april. Och det kom 200 personer, det är fullt på läktaren. De tog in extra stolar, det fortsatte strömma in folk. Folk stod i hallen och tittade in genom dörren och några fick gå hem, fick inte ens plats. Så. När jag höll mitt en timmars föredrag om Vallentuna-vågen. Och med det vill jag bara säga att intresset är helt enormt just nu. Det var likadant när jag var invid ihop med Anders Liljegren och Magnus Bertås och Isak Sundström. Norrköpings konstmuseums utställning som bygger på AFUs verksamhet. Det var fullt. Det var folk i korridoren, folk utanför som stod och lyssnade. Alltså det vi gör just nu inom UFO Sverige är viktigare än någon gång tidigare vill jag påstå. För folk vill veta. Folk vill prenumerera på våra tidningar. Där ökar vi ju så det bara smäller om det. Och folk köper min bok. 125 bibliotek har köpt in boken vilket är väldigt bra. Det finns inte många bibliotek kvar i Sverige. Så att vi sitter mitt nu i en malström av händelser. Va? Vi är mitt under ett vattenfall av information som det gäller för oss verkligen att ta tillvara på. Så läs gärna boken, följ gärna tv-serien. Ni kommer att lära er mycket på det. Och vi skriver det inte på näsan. Ni kan läsa och komma fram till egna slutsatser. Och det är så UFO Sverige fungerar. Vi vill vara folkbildande. Vi vill lära folk om vad man kan se fel på. Men också att det finns okända föremål och farkoster och fenomen som vi idag inte har kläm på. Och där tror jag att vår uppgift är enormt viktig.
Låter som en alldeles utmärkt avslutning här. Då vill jag tacka dig, Claes Svahn, för din medverkan i UFO Sverige.
Mm, tack så mycket, Tobias.
UFO Sverige är en podcast från Riksorganisationen UFO Sverige. Vill du bli medlem? Kolla in på vår webbplats ufo.se där du hittar mer information. Kontakt tas enklast via e-postadressen info@ufo.se. Utställningar där UFO Sverige är representerade hittar du just nu på Arbetsmuseum i Norrköping och på biblioteket i Vallentuna. Vill du träffa UFO Sverige finns vi snart på hälsomässan i Örebro. Missa heller inte UFO Expo med UFO Sveriges riksstämma i Jönköping den 25 maj. Den stora boken som varit ämne för dagen köper du till vår stora glädje på afushop.se, så gör ni en god gärning i UFO-frågan. Jag heter Tobias Lindgren och säger tack och på återhörande.